Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Och nu kommer en riktig girl power tjej som verkligen är hur grym som helst. Det är nämligen en av Sveriges främsta entreprenörer, Jessica Löfström, som är grundare av bemanningsföretaget Expandera Mera som omsätter runt 100 miljoner. Hon är uppväxt i förorten Botkyrka och hade inte mycket pengar alls överhuvudtaget. Men ganska snabbt så blev hon bäst i Sverige på att sälja rengöringsmedel. Alltså hur coolt är inte det? Hon sålde också flera älgsouvenirer och det här var grunden för hennes entreprenörskap, vilket bara växte och växte. Men det här har heller inte bara varit enkelt, hon har också motarbetats väldigt mycket. Vi går igenom väldigt mycket tips för entreprenörer, hur man ska lyckas, hur man ska klara sina mål. Så nu hoppar vi in med superduktiga entreprenören Jessica Löfström.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen Jessica Löfström till Framgångspodden.
Tack så mycket Alexander. Jag är så himla överväldigad att få vara här faktiskt.
Du
frågade mig på Almedalen på 17-eventet om jag vill vara med. Och jag trodde faktiskt inte riktigt att det var på sanning då. Att jag
skulle få nypa dig lite i
jag
armen.
Jag fick nypa mig. Det var faktiskt för riktigt en sån här gud. Och jag vet att jag bara...
Han bara full och narkotikapåverkad. Att han inte säger
ja.
Det.
Och jag sa också lite så här, det kan jag väl vara lite så här... Liksom nonchalant. Det var för att jag blev så här, ska jag få vara med i Framgångspodden?
Men det är klart du ska. Mm. Du är ju the big star.
Ja.
Men det var ju nära att du inte ändå var med.
Ja, nu. Vet ni vad? Alltså det är ju helt sjukt. När jag skulle åka hit så är jag lite stressad för jag är lite så där sen. Och Uben ska vara hemma hos mig där jag skulle hoppa på inom 4 minuter. Han kom på 11 minuter. Då hoppar jag in i bilen så säger jag så här, var har du varit någonstans? Varpå han sitter helt tyst och sen säger så här, men kan du köra? Och så kör han inte. Och sen blir
alltså frustrationen.
Ja, jag bara, men kör, jag har bråttom, jag är sen. Och så var i Gamla stan start. Han bara, jag tänker inte köra dig för du är så otrevlig. Och du har ingen rätt att fråga mig vad jag har varit. Nej, men förlåt, så jag bara undrar vad jag har varit. Han var så arg och vi satt och tjafsade kanske 10 minuter, en kvart. Det slutade i alla fall med, fast jag sa förlåt 10 gånger, att han gick ut, öppnade min dörr, drog ut mig ur Ubern. Så jag fick ställa mig och ringa efter ett annat taxibolag.
Vad sjukt.
Så jag var ju faktiskt en halvtimme sen.
Så du blev utslängd?
Ja, ur Uber.
Usch.
Ja, det var lite stressande när jag visste att jag skulle vara här. Jag blev väldigt stressad.
Men jag tycker att du är alltid så fint klädd.
Tack. Tack. Jag klätt mig lite fint idag.
Jag vill
idag
ha
för att
dina kläder
här.
Fast i storlek XL.
Ja, men jag gillar ju såna här armé eller en del säger armé, en del säger cirkusjacker, cirkusdirektör.
Cirkusdirektör, ja. De brukar vara röda som de här cirkuscheferna har.
Exakt. Så det är vilket som. Men man kan säga att jag är en cirkusdirektör eller så är jag ute i krig, så jag är armékläder. Det är vilket som.
Ja, du funkar på båda. Du är lite så här armédirektör.
Ja.
Cirkusdirektör. Ja. Hur ser en dag ut för dig?
Jag vaknar 06:25 vaknar jag och då så brukar jag kolla på Twitter och se liksom vad som har hänt. Mina barn har oftast vaknat innan så de sitter och kollar på TV.
Men på Twitter? Twitter är ju något sånt så här plattformen för all ondska av det gamla etablissemanget som finns kvar.
Ja, lite så. Men jag tycker, jag har ju så där mycket tidningar och så. Och har det hänt någonting i världen, då får man snabbast information på Twitter tycker jag. Så jag tittar igenom Twitter lite. Och jag är ju väldigt politiskt intresserad. Och där får man ju väldigt mycket om det politiska läget och vilka som bråkar med vem och så. Och sen så går jag upp och har jag tur, då hinner jag göra 7 Minutes Workout App som jag försöker göra. Men det är inte alltid jag hinner det, för jag är också väldigt morgontrött.
Vad är det för någonting?
7 Minutes Workout App. Det är en jättebra app som gör att man kan träna lite varje morgon. Och då är det 35 sekunder så kör man en övning och sen är det 10 sekunder emellan den nya övningen.
Det är typ någon Tabata-variant.
Nej, det här är lite, jag kör mitt eget program, så jag följer inte instruktionerna som är på, som den här instruktören säger till mig att göra, utan jag gör egna övningar. Men jag följer ändå, då har de här 35 sekunderna av övning och sen 10 sekunders vila och så nästa övning.
Vad kör du då för övningar då?
Mycket mage och lite mage och armar brukar jag köra. Men jag kör bara 7 minuter, för att jag vet att om jag säger att jag ska göra en halvtimme, då kommer jag aldrig göra det. Men om jag säger att jag ska göra 7 minuter varje morgon, då lyckas jag oftast att göra det. Och det blir en skillnad på 7 minuter varje morgon, tror du eller
ej. Du har det stora gans. Det var något som man såg direkt när du kom. Att du hade det så här, bam!
Bam, ja. Det kan också vara, jag har ju ridit i så många år, och då får man, fast jag tycker jag har tappat lite hållning efter barnfödande. Men ja, jag försöker träna. Och sen äter jag med mina barn. Och sen så går jag med dem till skolan. Och sen går jag till jobbet.
Hur många barn har du?
2 barn har jag. Mm. 7 och 9. 2 killar. Fantastiska, superhärliga. Barn är fantastiskt. Jag är så glad att du har fått barn nu, Alexander.
Ja, jag är ju precis nybliven.
Ja,
sen några
vet.
Månader tillbaka. Så jag har ju inte ens varit... Jag har knappt varit pappa längre än ett kvartal.
Nej, men det...
Jag är fortfarande ny i branschen.
Ja, så du är fortfarande lite hissnande av det.
Ja, men jag kan bli inspirerad när man ser andra hålla på med lilla Elvis.
Ja.
För att då rätt för sig tar de han på ett annat sätt.
Ja.
De leker med honom på ett annat sätt.
Ja.
Och då bara så, oj, man kan killa under foten. Typ.
Ja.
Och då bara, vad spännande, man kan killa under foten. Det visste inte jag om man kan göra.
Ja, visst, alltså, jag älskar barn. Jag skulle vilja ha haft 10 till egentligen. Mm. Men nu blev det inte så. Men gud vad jag
tror du kan bli fler barn?
Nej, det tror jag inte.
Inte, nej.
Nej.
Inte sugen på det.
Nej, jag har ju ingen. Jag måste ju ha någon att ha barnen. Eller det måste man ju inte. Man kan ju åka och skaffa det ändå. Men nej, det blir inga.
Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig då? Om du får liksom ge dem 2 saker i livet.
Mm.
Vad vill du att de ska få för att de ska lyckas bättre?
Ja, vi pratar väldigt mycket om det hemma, jag och barnen, att man måste kämpa och att livet är ganska tufft och man måste kämpa och stå ut med mycket och liksom komma igenom mycket svårigheter. Så det pratar vi om. Vi pratar väldigt mycket om att vi är krigare och att vi är en krigarfamilj, så att vi krigar oss fram. Och så hittar vi på ibland sånt som är lite svårt och läskigt, och så får de uppgifter att göra saker. Och sen när de lyckas med det så blir de ju jättestolta och jätteglada.
Kan du berätta om något? Kan du typ släppa dem bara, spring ut i mörkret nu, Djurgården. Kom tillbaka om 6 timmar.
Nej, men om de till exempel, när de var lite mindre, då tyckte de att det var läskigt att... om jag gick ut med soporna, eller ifall de skulle gå ut med soporna. Och då så sa jag så, okej, då gör vi det som en krigarövning eller en modighetsövning. Då får ni testa gå ut med soporna eller att jag går ut med soporna, för att de var rädda för att vara själva.
Så du, man kan säga att du hashtaggar övningen med krigare.
Ja,
att du,
exakt.
Så nu kör vi krig och de bara, åh, nu är det krigare igen.
Ja, men de tycker att det är lite hisnande. Det är läskigt, men sen så vet de också att rewarden är väldigt, alltså de tycker att det är kul när de lyckas med någonting som de tycker är läskigt att överkomma. Så det vill jag att de ska ha med sig, det att det går att överkomma, det går att liksom kämpa sig igenom sånt som är svårt. Man måste bara kavla upp ärmarna och liksom ta i lite mer.
Och det har ju du verkligen visat prov på. Och du är uppväxt i Botkyrka.
Mm.
Gillade du Botkyrka?
Ja, jag tyckte det var jättehärligt att växa upp där. Det var ju kanske ett bättre område, om man skulle säga så, då jämfört med vad det är nu. Och inte lika mycket problemområde som det är nu. Men det kom ganska mycket problem. Men jag tycker att det var liksom bäst av alla världar. Man växte upp i liksom hyfsat trygg miljö, och samtidigt fick du se att det fanns en annan sida, och blev också utsatt för saker som gjorde att man blev ganska tuff och fick skinn på näsan. Och det kan jag ju sakna, att mina barn inte växer upp, alltså de växer ju upp i ett rosa moln, där alla barn är välartade och så. De har ju aldrig sett hur det kan vara. Vi pratar väldigt mycket, jag och barnen, om hur det kan vara och hur det kan vara när det är krig och att folk kommer från krig och vi måste hjälpa dem. Och vi skänker mycket pengar, och vi skänker kläder, och vi skänker leksaker, och så att de förstår. Men jag tror, även om vi pratar om det, de har inte begripit ännu hur det kan vara. Men jag tror att det där är viktigt, att man lär alla. Framförallt om man växer upp nu så som de gör, där vi har pengar och vi har det bra. Att man förstår att det finns annat också.
Du sa att du utsattes för en del jobbiga grejer. Vad var det för någonting då? Vad var det som hände?
Vadå som...
Nej, men under din barndom där, att det var en del tuffa grejer som skedde.
Jo, men det är ju tufft i en förortsskola. Alltså man kommer på kant med fel tjej, då blir man ju nedslagen. Eller så fick man slåss. Så man lärde sig att slåss, så man lärde sig att vara jävligt hård och jäkligt tuff. Och hellre slå först och liksom... Man vet ju inte, om någon går på dig, då, den som var starkast var ju den... Den andra backade ju, så man lärde sig att bli väldigt, väldigt, väldigt tuff.
Så du slog ofta först, det var ett bra så här förortstips kan man säga.
Ja, bättre att slå. För slår du först hårt en gång, då blir de rädda.
Bra tips, bra tips! Men bara så att, jag har också hört det här tipset, att liksom slå först.
Och hårt.
Och hårt. Men jag har inte anammat det. Men minns du någon situation där det var någon tjej som bara, hey du, Jessica, kom hit. Och du bara, I'm gonna fucking break your neck.
Ja, jag har ett par såna här. Det var en tjej som jag var rädd för faktiskt. Som skulle, hon hade liksom, jag ska slå ner Jessica. Det hade hon sagt hela skolan. För jag hade tittat, eller pratat med hennes pojkväns, kompis, pojkvän. Och då, ja, du vet, det var så här, det kunde vara ingenting. Och sen så helt plötsligt skulle man bli nedslagen eller så skulle man slå ner någon. Men där vet jag att, för hon var jäkligt stor också. Och jag har ju varit, när jag var liten var jag väldigt späd. Så jag vet att jag var jäkligt nervös den gången. Men den gången faktiskt räddade en lärare mig. För då hörde hon hört det här ryktet också. Och då sa hon så här, kom Jessica. Och så tog hon undan mig. Så sa hon så här, jag vet att den här tjejen ska slå ner dig efter skolan. Vill att jag ska hjälpa dig? Och först så var jag så här, för jag gillar inte offerkofter. Så jag bara, nej, jag klarar mig själv. Och sen tänkte jag så här, fan ska jag klara mig? Jag kommer bli så jävla nedslagen av henne. Så då bad jag faktiskt den här läraren om hjälp. Jag sa, du får jättegärna hjälpa mig. Och då hjälpte hon ur mig den situationen. Men sen har jag ibland slagit, så det är någonting... Alltså, man kan ju skämta om det, men ibland har väl jag också nog varit lite elak mot andra, vilket jag ångrar idag jättemycket, vilket de flesta ångrar. Så att man ska vara snäll mot andra. Men det är klart, om någon går på dig, då är det ju en reflex att slå först och slå hårt för att du ska skydda dig själv.
Mm. Ja, det är ett riktigt framgångstips. Ja. Det är bara, om det händer något, slå hårt, ja. Slå först också. Ja. Fantastiskt. Vad var det, ditt första jobb? Började du sälja någonting? Mm. Eller?
Mitt första jobb, det var, då jobbade jag som säljare av rengöringsmedel. Och då åkte vi runt i hela Norden, så det var väldigt kul. Man åkte runt i Vänar och sen bodde vi på hotell. Och sen ska jag väl säga att vi nog mer eller mindre lurar skiten av folk. För att det här rengöringsmedlet var ju väldigt koncentrerat och vi sålde ju... Det var så här, den som säljer mest volym är den som vinner. Och vi sålde ju, jag kunde ju sälja så här 100 liter koncentrat av rengöringsmedel till ett litet företag. Jag menar, de har ju fortfarande det här rengöringsmedlet varje dag. Och det här är 20 år sedan. Jag tycker så här, har man möjlighet att ta ett sånt jobb, ett dörrknackarjobb, så gör det. Eller telemarketingjobb, så gör det. För att du lär dig skitmycket av det jobbet.
Verkligen.
Det är en enormt bra skola. Svintuff, men fan sicken vilken bra skola. Sen kan det ju vara så att man kanske säljer lite mer än vad man borde göra och kanske säljer på sådana som inte behöver en till dammsugare eller rengöringsmedel, 1000 liter eller vad det än må vara. Men skolan i sig är grymt bra och den rekommenderar jag alla att göra. Och när vi ska anställa folk på Expandera Mera, har man så här McDonald's och klättrat karriären eller du har jobbat på Electrolux eller något sånt och sen har vi också en till en häst, är det hästtjej, då är det så här, ja, men du får jobbet här och jag springer för att jaga dem för att de ska jobba hos oss.
Ja, hästtjej är det bra.
Hästtjej är
jättebra. Du är ju också en gammal hästtjej får
man
säga.
Det är jag. Ja, det är
jag. Det kan ju ligga lite där i.
Ja, precis.
Jag jobbar ju också på McDonald's så jag har stor sannolikhet att jag kanske skulle kunna få börja jobba så.
Absolut, jag skulle anställa dig direkt, Alexander.
Jag har också nästan varit en hästtjej. Jag har gått ridskolan när jag var liten.
Aha.
Vet, fast jag fick inte rida själv. Det var när jag ens gick bredvid och höll hästen.
Just det,
men jag gick ändå en termin.
Ja, men det var starkt.
Så jag är nästan en hästtjej.
Ja, nästan. Du har en vit kvar. För du måste också, en hästtjej, det innebär också att du överkommer dina rädslor. Du tar in och ut de här hästarna som mer står på bakbenen och sparkar och bitsen liksom går bredvid dig. Och det är hingstar och det är ganska, det är, de väger ju 600 ton. Det är ju stora djur som du ska hantera som liten späd tjej. Men du övervinner dina rädslor och du lär dig att liksom sätta respekt i djur. Och det är ju ganska likadant med människor också. Att det är liksom konsekvent så blir det bra. Du alltså, mockar ju, vet ni, jag jobbar på stall. Vi mockar ju så här 20 boxar en dag. Ut och in med skottkärr. Det är jättetungt. Du blir ju fruktansvärt stark. Och du jobbar från 7 på morgonen till 10 på kvällarna. Det är ju att vara hästtjej. Det här att, och du får ju inga pengar heller.
Nej. Det låter helt fantastiskt. Jag ska nog gå och söka till det direkt efter det här avsnittet.
Det är också en väldigt, väldigt bra skola, ska jag säga.
Verkligen.
Tuff, men bra skola.
Men när du sålde rengöringsmedel, knackade dörr och sålde det här koncentratet. Vilken färg var det på flaskan? Vit eller grön?
De var vita har jag för, men lite halvt genomskinligt vita var de. Två sådana vanliga sprayflaskor som man kan köpa på vilken affär som helst.
Som var funkar på exakt allt typ.
Ja, funkar
riktigt
på allt.
TV-shop-flaskor.
Ja, verkligen. Och jag vet, en av de trixen man gjorde, det var att man försökte alltid hitta den högsta chefen på företaget, om du träffade ett företag. Och sen tog man hans klocka och så frågade man, är den vattentät? Och sa han ja, då bara la du ner den i ett glas som du hade hällt upp med det här rengöringsmedlet. Och sen skakar du på klockan och så blir det på alla klockor. Då rinner det liksom, släpper det massa med smuts från klockan. Det är asäckligt, så det blir väldigt synbart att det är ett bra rengöringsmedel.
Wow.
Och sen är det också kul, för alla blir så lite chockade när man släpper ner klockan. Och som tur var händer det aldrig att någon hade sagt fel att den var vattentät fast den inte var det. Men om den inte var det, då fick man liksom hålla i själva klockan och stoppa ner bandet och skaka bandet lite.
Men du sålde souvenirer, bodde i Botkyrka i Netta. Hur kom du in på att expandera mera?
På Vattenfestivalen så kom jag på att förutom jag skulle säga älgbajs och renhornsmjöl så skulle jag också sälja viltkorv. Jag var vegetarian och tyckte inte om köttindustrin. Det var därför jag blev vegetarian, för jag tycker den är sunkig. Och då tänkte jag, men om man äter viltkött så har ju djuren det bra i skogen och sen skjuts de. Och de behöver inte få antibiotika, de är inte stressade och åker på bilar och de här slaktbilarna och så vidare. Så det är ju skitbra. Så därför behöver jag få svenska folket att äta mer viltkött. Initialt då tänkte jag, bra, jag säljer viltkött och älgkorv på Vattenfestivalen. Och så gjorde jag det och det blev försvann jätteåtgång. Och det var då jag tänkte att, men vet du vad, det här ska vi få svenska folket att äta viltkött. Mycket, mycket större omfattning än vad man gör idag. Och då behöver vi förädla det och vi behöver göra det som saluhallarna gör. Det att de tinar upp, det finns ju inte egentligen färskt älgkött eller björnkött eller vad det nu är året om, utan man tinar upp. Och då tänkte jag att det där kan ju också ICA-handlarna göra eller Konsum göra, att de tinar upp köttet och sen har de speciella hyllor där de har viltkökets kött, för viltköket skulle det heta, då gick det från älgsouvenir till viltköket. Och så skulle vi sälja massor med viltkött. Och för att det där skulle ta fart, då hade jag demonstratiser, det vill säga mina allra charmigaste väninnor som stod och delade ut såna här matprover som man gör på butiken. Har du varit med om det? På torsdagar och fredagar.
Oh.
Och då stod de och så delade de ut kött. Och då sålde vi mycket mer kött. Och sen så kom Dagab och så sa de, vet ni vad, vi vill köra viltköket i hela Sverige. Och då tänkte jag så här, det kommer bli ett jättestort bolag. Jag är vegetarian och jag gillar inte köttindustrin. Och jag tycker att det är inte om den här viltindustrin heller. När jag liksom börjar tänka efter, tycker inte jag det är okej att man skjuter djur för att man ska äta dem överhuvudtaget. Så jag bara, nej, jag skiter i det där med Dagab och jag lägger ner hela den verksamheten. För samtidigt hade jag börjat hyra ut mina skärmiga demonstratiskompisar till andra företag som började hyra mina demonstratiser. Och det tyckte jag var mycket roligare. Och det här var strax innan år 2000 när Manpower började komma i Sverige och bemanning började komma i Sverige. Och då tyckte jag, det där är ju ascoolt, det vill jag göra. Och då startade jag ett litet bemanningsföretag, hyrde ut olika demonstratiser och sen var det någon receptionist och så vidare. Och sen en dag så var det också en byggnadsarbetare. Och sen hade vi inte jobb till den här byggnadsarbetaren och då skulle jag säga upp honom. Och då så sa han, men jag, för han jobbade inte som byggnadsarbetare, han jobbade som möbelmontör. Och då så sa han, men jag har yrkesbevis som en byggnadsarbetare. Och då frågade jag, vad är det för något? Och då sa han, ja men det är ungefär som ett körkort för en snickare. Och då tänkte jag, men vad bra, då kanske jag kan hälla ut honom till byggföretag. Och så började jag titta på byggföretag. Och då fanns det inte ett endaste bemanningsföretag som var verksam i byggsektorn. Alltså inte Manpower, inte Polia, inte Adecco. Ingen av de stora byggföretagen hade hyrde ut till byggsektorn. Och då, jag är ju väldigt naiv då, lite yngre. Så jag trodde på riktigt att jag hade kommit på någonting som ingen annan hade kommit på.
Hur gammal var du här?
Jag var kanske 26, 27 eller något sånt där. Jag borde inte ha varit så naiv kanske. Men jag var det. Jag trodde på riktigt att jag hade kommit på någonting. Jag trodde på riktigt att de stora bemanningsföretagen inte hade sett byggsektorn som ett stort affärsområde. Men det som var, det var att alla de stora bemanningsföretagen hade år 2000 skapat ett nytt kollektivavtal som heter bemanningsavtalet. Och för att få det här avtalet att fungera, då behövde man, då behövde det liksom vara reda på arbetsmarknaden. Och då hade LO, som är de som samordnar fackförbunden, hade sagt till de stora bemanningsföretagen att nu får ni inte gå in i byggsektorn, för vi på LO kan inte få Byggnads att rätta sig i ledet. Och vi vill inte att ni går in där, för det kommer, då kommer det här kollektivavtalet aldrig få kraft och liksom bli trovärdigt. Så där de stora bemanningsföretagen kommit överens om att man inte skulle gå in i byggsektorn. Men det visste inte jag. Så jag gick in där ändå. Och då kan man säga att initialt så var det ganska knepigt att få byggföretagen att börja anlita oss. Och det tog liksom något år att börja få igång verksamheten. Men sen började verksamheten att växa. Och då kom, och det ungefär, för vi skulle omsätta det tredje året 20 miljoner. Men vi omsatte bara 12, för där på hösten kom Byggnads och bara blockerade hela vår verksamhet.
Fackförbundet, ja.
Fackförbundet Byggnads, ja. Och då liksom rasade ju allting. Vi var tvungna att säga upp alla våra anställda. De här människorna som vi hade anställt och plockat ner från Norrland och som hade gått på A-kassa innan.
Kan vi bara stanna där? Ja. Om vi börjar med, hur fick du in de första kunderna?
Det var att jag åkte runt. För jag såg ju byggsektorn då som ett enormt affärsområde för mitt lilla bemanningsföretag. Och dessutom fanns ju ingen konkurrens. Jag tänkte så här, herregud, hit ska jag. Så jag åkte runt på byggarbetsplatser och så knackade jag på dörren. Och så sa jag, tjena, jag kommer från Expandera Mera, har du hört talas om oss? Och sen så, vem är det som är platschef? Det fick jag lära mig, att det var platschefen som bestämde på bygget. Och så frågade jag, hej, är det du som är platschef? Kan jag få berätta lite om Expandera Mera och vad vi kan göra för dig? Och sen så satt jag och hade massa såna där möten.
Och då var det bara du från början?
Då var det bara jag från början, ja. Ja, det var det. Så jag sålde, jag rekryterade, jag gjorde löner, jag fakturerade, jag svarade i telefon när kunderna ringde. Så jag vet, första, någon av de första kunderna, han bara, men inte du, det är du som var här på, som var säljare? Jag bara, jo. Och nu tar jag emot din order också. Så det är ju fantastiskt. Han bara, okej. Okay. Ja, så
var det. Men hur var, undrar inte folk? Nej, men berätta lite grann om er. Du bara, ja, vi är ett företag ledande i Sverige.
Alltså jag drog nog lite på sanningen då, hur många vi var anställda och så. Jag sa nog att vi var, kanske var ett par mer än vad vi faktiskt var. För vi hade ju liksom ingen anställd i byggsektorn. Men jag sa ju så här, att vi hade ju däremot några andra anställda som var, du vet, vi hade ju då några receptionister, lite demonstratiser och så. Så jag sa att vi har anställda. Sen att de inte var byggnadsarbetare, det kanske jag inte sa. Men så det gäller att man,
ja, men exakt, man, ja, kör lite vita,
man kör lite
grå,
man ljuger och, inte, nej, man, men man inte underhåller viss fakta.
Precis. Så där brukar jag också köra en del, och det är ganska mycket så här, fejkad framgång föder också framgång.
Ja, verkligen.
Om du skulle säga då, vad krävs för att man ska lyckas väldigt bra som entreprenör? Vad är det för egenskaper som har varit bra för dig att ha? Det känns ju verkligen som att du har en anamma. Du kör på. Du är en doer. När det är samma sak som du tränar dina barn med, att nu är vi krigare, så känns det som att du har tränat dig själv att vara en krigare hela livet.
Ja, jag har nog det. Jag har nog alltid varit en krigare. Dels liksom hur man växer upp, vilken miljö man växer upp och med skolan. Och det var tufft i skolan. Och det gällde att vara en krigare, för annars så blev du nedkrigad. Och då har jag fått med mig det, vilket har varit väldigt bra. För det är väldigt bra att ha när man ska bli entreprenör. Att man orkar kriga, orkar gå på en gång till. Aldrig ge upp och kavla upp ärmarna och utsätta sig för saker och ting hela tiden och inte ge upp liksom.
Now it's time for train sister Fragor.
Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Då tänkte jag börja med ett tips om du skulle ge till dig själv som 25-åring med alla de erfarenheterna du har idag. Vad hade du sagt till dig själv?
Herregud. Jag hade nog sagt att verkligen testa dina vingar. Framförallt så tänker jag att om det finns nu sådana som är sugna på att starta företag, men som kanske inte ännu har hunnit skaffa familj och barn och allt sånt, gör det för tusan och gör det på en gång och testa om dina vingar bär. Det kan vara så att ditt företag kraschar och brinner, men då har du i alla fall testat. Och bara att testa att vara entreprenör är ju liksom en MBA i sig självt. Att lära sig hela företagsvärlden. Och du kommer definitivt bli en bättre anställd den dagen du blir anställd. För att du fattar att pengar inte ramlar ner från himlen. Att man måste jobba för hela tiden. Så entreprenörskap tycker jag är någonting alla borde testa. Och speciellt när du är ung.
Och vad skulle du säga finns för bra säljtips då? Som det man skulle kunna kort och gott ge ut så att alla som jobbar som säljare blir lite vassare.
Det är ju en konst att kunna sälja. Jag brukar försöka förflytta mina kunder i att de använder och att de har produkten. Som att det är så självklart. Inte så här om ni använder oss och om vi tecknar avtalet. Utan så här, när ni använder oss, då gör ni på det här sättet. Så att man flyttar fram kunden i hur det är när de anlitar oss. Så jag förflyttar kunden. Och sen är det också att lyssna på vad de säger. Alltså jag frågar väldigt mycket, vad är dina utmaningar idag? Hur ser det ut för er? Vad har du problem med? Vart har du dina största svårigheter? Och sen utefter det vad de säger, så när jag knyter ihop säcken, då knyter jag ju in det som de har problem med eller utmaningar med och säger att vi kan hjälpa dig med det, för det kan vi faktiskt. Och det kan man ofta när man säljer en liksom produkt eller en tjänst. Kanske inte om man ska sälja 10 000 liter rengöringsmedel, då kanske man bara vill sälja. Men idag så när man, jag tycker också att man ska sälja någonting som man kan stå för också. Man ska inte sälja 10 000 liter rengöringsmedel, utan sälj någonting som är bra för alla. Jag tror att det där är också väldigt bra. Ska du ha återkommande kunder, då gäller det att det är ett samarbete.
Verkligen. Ja. Om du skulle ge något tips då, bara för att bli lite gladare i livet, lite lyckligare i livet. Vad ska man tänka på? Vad ska man göra?
Jag brukar tänka så här, så är jag väldigt mycket. Jag tittar inte bakåt. Det som har varit, det har varit. Jag tittar bara framåt hela tiden. Och jag håller inte på ältar eller grottar i sånt som har varit. Jag brukar ofta glömma sånt som är tråkigt också. Jag lägger det bakom mig ganska snabbt. Och så tittar jag framåt, vad jag vill och jag vill åstadkomma. Och så sätter jag mål. Och ibland så skriver jag upp mina mål. Jag har en whiteboard-tavla hemma där jag sätter upp så här årsmål. Och sen så kör jag efter dem. Och så när man når dem så måste man försöka klappa sig själv på axeln lite. Nu är man, många entreprenörer, i alla fall jag, är lite så att när jag har nått ett mål, då har jag redan skjutit fram det målet för länge sedan. Så att man får bli lite bättre på att säga till sig själv vad duktig du var.
Men du har en tavla hemma där du skriver dina mål.
Ja.
Vad skriver du då för något? Är det årsmål? Eller
är årsmål är det väldigt mycket. Vad jag vill åstadkomma. Just nu är det inte så mycket så att omsätta, utan just nu är det så här, hur ska jag göra för att nå det? Vad är det jag behöver åstadkomma? Alltså till exempel, jag kanske behöver, det här är ju krångligt nu, för nu är jag inne i ett krig som inte är klart än och där det är lite känsligt. Men det är kanske vissa positioner eller vissa personer som inte ska vara på vissa positioner. Och då behöver jag få den dem från en position. Eller jag behöver liksom förse andra med information. Eller, ja. Så nu jag jobbar jag väldigt strategiskt och taktiskt med att få folk att förstå hur byggsektorn ser ut idag och hur svart den är och hur kriminell den är och hur vi ska göra för att förändra den.
Men sen framförallt också om det är så att den är väldigt kriminell och de här personerna inte vet, då är ju de typ kriminella för att de inte gör något.
Så skulle man kunna tänka, så tänker inte de. Man måste förstå att i den här världen så är det extremt många som tjänar väldigt grova pengar på att det ser ut som det gör. Och så fort, de kan ju sitta och säga, ja men det är klart vi ska ha en sund byggsektor, men så fort du kommer nära deras affär, det vill säga att deras optionsprogram kommer att försvinna, den som förser dem med mutor kommer att försvinna, eller vad det än må vara, då är de inte lika benägna att få det här, få en förändring längre. Så därför måste man jobba långsiktigt och väldigt strategiskt så att de måla in människor i ett hörn så att de måste ta steget till den goda sidan. För det är så många som vill vara kvar och behålla nuvarande system för att de tjänar så mycket pengar och det är så starka krafter som verkar för att det ska vara på det här sättet. För det är så mycket pengar i rörelse. Det är 100 miljarder per år som åker ut idag till kriminella nätverk runt om i Europa.
Det är helt stört ju.
Ja.
Det låter riktigt att du är en sån här typ en Robin Hood-spion här inne i Sverige.
Ja, jag tror inte alla håller med om det. Framförallt
du är inte rädd
de
att bli mördare? Har du fått någon dödshot någon gång?
Nej, alltså det är så konstigt. För de här stora kriminella organisationerna, jag tänker så här, de är så stora konglomerat, alltså det är så stora internationella bolag som bara ser på, okej, vi jobbar med vapen, knark, trafficking och så byggsektorn i Sverige, för det är hur lätt som helst. Och sen så hovrar de över Europa, så ser de, var det bäst att bygga verksamhet nu? Ja, just nu är det Sverige, för de har släppt alla lagar, regleringar, allting om hur man ska ha kontroll på byggsektorn. Då går vi ner där, eller skogsnäringen, transport eller sjukvård då. Så går vi ner där och jobbar. Sen om vi reglerar systemet, då kommer de bara ge sig ifrån här ifrån och ge sig av någon annanstans. Det som är märkligt, där jag blir mest påhoppad ifrån, det är ju alla de som vinner på att systemet ser ut som det gör. Som officiellt säger att men det är klart vi ska ha en sund byggsektor. Men när det kommer för nära affären och man fångar dem med fingrarna i syltburken, då blir de jäkligt arga och de ger sig på mig.
Men om man ska komma i kontakt med dig eller vill följa dig, hur gör man då?
Jag finns på sociala medier, finns på LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram. Och på Twitter heter jag Kulla Gulla.
Och överallt, vilket fint namn, Kulla-Gulla.
Kulla-Gulla,
bästa namnet.
Ja, det fanns inte Jessica Löfström. Och så tänkte jag
Jessica Kulla-Gulla.
Ja, det blev Kulla-Gulla. Överallt annars heter jag Jessica Löfström.
Jajamän, och med de fina orden så avslutar den här podden. Riktigt kul att ha det här, Jessica.
Ja, stort tack Alexander.
Jag så himla roligt.
Superhedrad att jag fick vara med.
Nej, men kul. Det är jätteinspirerande story och det känns ju verkligen som att den är ongoing.
Ja, den är ongoing, för nu har vi
vårt tredje. Precis i det.
Vi har vårt tredje och sista krig, så jag får komma tillbaka hit om några år så kan jag berätta alla detaljer som jag inte vågar nämna nu.
Ja, och behöver du något svärd? Så är det bara ringa mig så kan jag komma och vara svärdet.
Ja,
du behöver krig, någon till krigare.
Ja, härligt.
Stort tack att du gästade Jessica Löfström.
Tack så jättemycket Alexander Pärlros.
Tack. Fram Gang Spotting with Alexander Pärlros. Det var väl ett härligt entreprenörsavsnitt. Jag gillade verkligen Jessica. Hon är ju stencool. Stencool tjej. Mer av henne. Mer av henne till folket. Snart är också min framgångsturné ute. Jag är så spänd. Det ska bli så jäkla roligt. Det är kul att träffa er också. Det är något som jag tycker verkligen är superkul. När man träffar folk som lyssnar och har samma mål och tankar som man själv har. Jäkligt, jäkligt roligt. Så jag ser fram emot det otroligt mycket. Att få åka runt i Sverige och kort och gott träffa er och höra på era tankar och idéer och vad man kan göra. Nu ska jag avslöja onsdagens gäst. Agneta Sjödin! Det här blev ett jättebra avsnitt. Verkligen hur bra som helst. Det man inte kanske känner till med Agneta Sjödin är att hon har kommit väldigt långt i sitt mindset. Hon har varit runt över hela världen. Hon har sett väldigt mycket och fått smaka på många olika kulturer. Det här går vi in på. Vi går in på mycket olika övningar. Hon är väldigt spirituell. Så det här blev ett litet så här magiskt spirituellt avsnitt. Så det kommer på onsdag. Nu önskar jag dig en god jul och gott nytt år.